på plantagen där jag extra jobbade. Jag kunde och kan fortfarande inte så mycket om växter, men jag hade fått jobb där på grund av att jag hade erfarenhet av att jobba i kassa. Och det var glest i butiken på grund av att det var under pandemin. Och när vi stod där och småpratade och vattnade blommorna så sa min kollega plötsligt: "Jag har hört att du pluggar till pastor, så du tror på Gud." "Ja, absolut", sa jag lite pafft eftersom att hon var så rakt på sak. Hon fortsatte: "Jag skulle vilja tro, men kan inte. Det finns för mycket elände i världen för att tro på en god Gud. Men du kanske kan tro lite åt mig med. För min familj har det svårt just nu." "Det ska jag göra", svarade jag innan jag fick skynda iväg till kassan och den enda kunden som stod och väntade där. Och det blev inte att vi pratade vidare om det här, för vi fick aldrig tillfälle, och sen slutade jag och jag flyttade till Gotland. Men jag har funderat ibland på hur hon har det, min kollega. Har du fått den frågan? Tror du på Gud? Och har du behövt stå upp för och försvara din tro? Hur känns det att helt enkelt berätta om din tro? Och när du tänker på det, varför tror du? Finns det en särskild orsak? Går det att hitta ett särskilt tillfälle som gjorde att du började tro? Vad skulle du berätta för personen som frågar? Idag är temat Jesus skapar tro. Och det är ju en intressant mening i sig. Man kan fundera på vems tro den syftar på. Såklart de han mötte när han vandrade på jorden. I den här berättelsen som vi fick höra idag om ämbetsmannen och hela hans hushåll som fick vara med om det här stora, att sonen blev frisk. Men jag tänker att rubriken också syftar till att Jesus skapar tro hos oss, vår tro och din tro, min tro. Men hur fungerar det egentligen? Och vad kom först? Ville du först tro och så mötte Jesus den längtan? Eller gjorde Gud någonting i ditt liv så att du började tro trots att du tidigare tvivlat? Eller skapade Jesus tro från ingenstans? Hur hänger det ihop? Om vi går till texten så är det en intressant text och en fantastisk berättelse. Och jag tänkte särskilt lyfta fram två saker idag. Och det första kanske inte det första man tänker på. Men när jag läste texten så funderade jag lite över det här bemötandet som Jesus ger ämbetsmannen. Han säger: "Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte." Och det tycker jag låter lite hårt, lite bryskt. Och för att komma från Jesus, inte minst. Så jag har funderat på varför han svarar så. Och det andra jag vill lyfta upp, det är ämbetsmannen och hans tro. Men först lite om textens sammanhang. Jesus har varit på resa. Han har varit norrut i Jerusalem. Och han har tagit vägen hemåt genom Samarien. Trots att det bodde fiende folk där. Och träffat kvinnan vid Sykars brunn. Och nu kommit ner till sin hembygd Galileen. Till staden Kana. Som ligger cirka 1,5 mil från hans hemstad Nazaret. Där hade han, som vi hörde tidigare, förvandlat vatten till vin. Och gjort det som Johannes kallar det första tecknet. Och det betyder alltså att han visar att han är Guds son. Och troligtvis var han välkänd även i Kana. Och vi kan läsa i de andra evangelierna att människorna i Galileen, i hans hembygd, de tvivlade på att han kunde vara Messias, Guds son. Just eftersom han var en son från bygden och alla kände till honom. Det där är ju Josef, snickarens son. Jesus sa själv efter att några hade försökt stena honom i en synagoga där han hade profeterat om sig själv som Messias, att man kan inte vara profet i sin egen hemstad. Och kan du kanske känna igen dig i den där känslan? Att hemma där alla känner dig är det svårare att visa alla sidor av sig själv. Det finns redan en fast bild av vem du är. Och det kan ibland vara frustrerande och jobbigt att ta sig loss ifrån den där bilden. Och utforska andra sidor hos sig själv och pröva sina vingar. Jag tror att vi alla någon gång fått höra, men det där är inte du. Du kan väl inte sjunga? Du är väl inte intresserad av matlagning? Du kan väl inte predika? Du har ju tummen mitt i hand. Du är si eller så. Vad det nu kan vara. Det är sånt där bemötande som får oss att krympa som människor och kanske inte våga testa det där vi längtar efter att testa. Eller uttrycka oss själva. Eller som får oss att lämna sammanhang där vi känner att vi inte kan vara de vi är. Och till och med Jesus fick ju kämpa med att människor i hans närhet missförstod honom. De försökte hålla honom tillbaka och hade förutfattade meningar om vem han var. Och jag tänker kanske att det där bemötandet, inte bara, men det kanske kan vara anledningen till att han först är så där brysk mot mannen. Att han reagerade som han gjorde. Inte till mannen i sig, men folket som var med. Kanske att han tänkte att de ville testa honom. Få honom att göra ett nytt tecken för att bevisa sig och bevisa vem han var. För under och tecken är ju häftigt i sig. Men så, när han ser mannens desperation, så veknade han direkt. Och tonen ändrar karaktär. Så det andra jag vill lyfta fram i texten är som sagt mannen och hans tro. Det står att mannen är en kungens man. I tjänst hos kungen då Herodes Antipas. Alltså var han själv en mäktig man med makt, respekt, anseende och ansvar. Kanske att folk var rädda när de såg honom för att han hade så mycket makt. Och utåt sett var hans liv eftersträvansvärt och allt såg kanske perfekt ut. Men ändå hade han inte förskonats från det hemska. Att hans son nu blivit sjuk och låg för döden. Och mannen hade troligtvis testat allt för att få honom frisk. Och kanske hade han hört rykten om Jesus, om undren och tecknen han hade gjort. Eller själv hört honom predika. Eftersom mannen var från Kafarnaum som också ligger i Galileen och en stad där Jesus varit aktiv. Men det skulle mycket till för att han, en romersk högt uppsatt man, skulle gå till en judisk lärare. En med en annan tro och en annan religion. Att böja sig för någon annan och be om hjälp. Men nu hade han inget att förlora. Inget att förlora på att komma till Jesus. Ingen status eller prestige skulle få stå i vägen. Inget vad ska folk tänka. Det fick bära eller brista. Han hade nått vägs ände. Och han ber till och med Jesus följa med hem till honom. Vilket också är väldigt anmärkningsvärt. För romare och judar beblandar sig inte på det sättet. Och det visar på en ödmjukhet och en tro på att han visste att Jesus kunde hjälpa. Och Jesus hade kunnat följa med, men troligtvis så var det bråttom. Det behövde ske nu att sonen blev frisk innan det var för sent. Och det visste Jesus. Och det tog ju en dagsresa ungefär att ta sig till Kafarnaum. Så Jesus helar sonen från avstånd. Och det är ju naturligtvis fantastiskt i sig. Men mannens reaktion är det jag vill lyfta fram. Han sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Och Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Bara mötet med Jesus och hans ord räckte för att mannen skulle tro. Han behövde inte ens se det med egna ögon, han visste. Och på vägen hem, dagen efter, han hade redan rest långt och man kan ju fundera på allt han kände under tiden han reste hemåt för att komma hem till sin son. Då mötte han tjänarna och hörde dem bekräfta det han redan hade en tillit till hade skett. Att sonen levde. Jesus handlande gjorde även att hela hushållet kom till tro. Och troligtvis många fler som kände eller fick höra om att sonen blivit frisk. De fick lära känna den levande guden. Ja, vad säger den här texten till oss som sitter här idag då? När vi ser oss om i världen så kan vi fundera på om den håller på att bli helt galen. Och jag kan hålla med min kollega på plantagen om att det ibland kan vara svårt att tro på en god gud. När vi ser all ondska i världen och när vi ser orättvisor drabba människor i vår närhet eller drabba oss själva, då kan det vara svårt. Och en del menar jag att tron på Gud bara är en snuttefilt för de som behöver en flykt från verkligheten. Och andra menar att religion och Gud bara används för att människor ska komma fram med sina budskap och sina värderingar. Och kanske är det så för en del. Men när vi menar att Jesus skapar tro innebär det att Jesus aktivt, på riktigt, möter oss på olika sätt i vardagen där vi är. Den kärlek, den frid, den kraft som han vill fylla oss med, den är på riktigt. Det är ingen snuttefilt eller bara till för att användas i argumentation. Den tro han skapar och vill ge oss får växa genom att vi tar emot och vänder oss till honom. I bön, i lovsång, genom bibelläsning, nattvard, gudstjänstfirande som vi gör här och nu. I gemenskap med andra kristna. Och i andra människor kan vi ana Guds avbild, att Gud finns där. Och i naturen kan vi ana Guds skönhet. Tron är en växelverkan mellan Jesu handlande och vår vilja när vi söker honom. Jesus tvingar sig aldrig på någon, men finns redan där när vi söker. Som mannen som la bort sin prestige och sökte sig till Jesus. Fick ett svar på sin desperata bön. Och allt vi ber om sker ju inte, tyvärr. Men Jesus finns nära alla som ropar till honom. Och ibland när vi inte orkar tro, då får vi tro åt varandra. Som min kollega bad mig att göra. Och kanske får du idag be för någon som du tänker på. Eller tända ett ljus för någon som behöver Guds ljus in i deras liv. Kanske finns du här som just nu själv behöver höra att Gud tröstar. Som vi hörde från andra Korintherbrevet. Att Gud tröstar oss i alla våra svårigheter. Så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Oavsett hur du har det idag. Så vill Gud möta dig där du är. Hur mycket eller lite tro du än har. Människor kanske säger till dig, du är inte sån, det där kan inte du. Du är si eller så. Och kanske känner du dig missförstådd eller dömd av andra. Eller att människor håller dig tillbaka. Jesus vet hur du känner och förstår. Han finns här för dig. Och känner dig bortom alla bilder som andra har av dig. Kanske vågar du tro fast du inte vågar eller kan på något sätt. Genom att säga till honom som det är. För honom behöver vi inte dölja något, utan vi kan vara lika ärliga som ämbetsmannen var. Jesus skapar tro. Den växer fram i tillit till att Gud går med oss för att han lovat att han gör det. Även när det inte känns så. Även när det är mörkt i världen och ibland i våra liv. Gud finns alltid där. Han finns hos dig. Amen.